syftet med den här rapporten är att man ska liksom ta ansvar för sin finansiering och ha någon slags underlag för det och reflektera över liksom varifrån får vi våra resurser och hur vill vi att det ska se ut i framtiden och vad innebär resursanskaffningen för, våra, för oss som organisation.
Henrik!
Ted!
Så kul att se dig! Det är ju alldeles för länge sedan sist. Jag sitter ju med mobilen här. Jag sitter inte otrevlig och scrollar och tittar på något annat. Utan jag tog fram min sms-konversation med podd Kristoffer, som han heter, i min telefon.
Där, vår producent!
Kan vi säga, exakt. Vars studio vi sitter i. Och nu har vi kommit till rätt studio också. Ja. Vi var på väg till studion på Karlaplan där vi trodde att vi skulle podda idag.
Det var förr i tiden.
Men det var förr i tiden, visade sig, när du drog i handtaget och du visste att nej, där var inte studion. Den har flyttat till Kungsholmen.
Ja.
Så nu är vi här.
Yep.
Och sist vi skulle podda var 18 januari. Jag har ett sms till Kristoffer där vi var peppade på att få hänga. Men Henrik har blivit lite sjuk. Men det var ju inte så lite sjuk. Det var ingen manflu. Utan du har haft ett riktigt helvetesår.
Det kan man säga faktiskt. Det är en ganska rätt beskrivning. Det som jag hade ont i magen där den, vad var det, 17 januari?
Mm.
Det visade sig ju vara en tumör i min tarm. Och när man sen började titta mer där så hittade man en tumör till. Så jag har haft två olika formers cancer som man först har opererat mig för och sen har jag tagit cellgifter från helvetet som har gjort mig inte så stark, kan man säga. Men nu är jag inte tillbaka, det kommer att dröja, men jag är i alla fall tillräckligt på hugget för att kunna göra insamlingspodden. Tycker det är jättekul att få sitta i Kristoffers studio igen. Den är ju ganska lik den förra studion, måste man säga.
Det
den
känns
är större.
Det känns hemma.
Ja, det känns som hemma.
Ja. Men nej, men det är en himla milstolpe att få sitta här tillsammans med dig, Henrik. Det här känns skitkul.
Fint, tack Ted.
Och vi, inte för att det här ska bli cancerpodden, men vi ska ju ha ett litet avsnitt om det där och komma tillbaka till det. Men inte idag.
Inte idag, utan idag är vi ju faktiskt, vi har väl egentligen bara en enda riktig tradition vad gäller insamlingspodden. Och det är att vi bjuder hit Giva Sverige och Johan Sverker. Och prata om rapporten Staten, kapitalet och medborgaren. Vem finansierar civilsamhället? Givas absolut bästa rapport.
Ja, den innehåller ju allt. Allt ifrån stöd från offentlig sektor till kinesiska investeringar i Sverige, till invandring, till glassindex.
Ja, där hann du med alla saker som vi väl ska försöka hinna ta upp när vi släpper in Johan och vi släpper in Mårten Palmfors. Välkomna till insamlingspodden.
Johan Sverker och Martin Palmfors. Martin, Mårten. Herregud då. Nu är det... Nu är man ringrostig, så att säga. Och, men ni är inte ringrostiga. Ni har varit i podden förut båda två.
Var och en i olika uppställningar bara.
Ja, det är första gången vi är tillsammans. Ja. Här, men jag har varit här en gång förut. Du har varit här massa gånger, eller?
Slå på stort. Nej, det är väl lite tid kanske. Du har varit i sektorn lite längre. Men det blir andra gång.
Mm. Men det har varit faktiskt den här rapporten det har pratats om då. Och nu ska vi prata om den igen, som vi älskar, eller hur Henrik?
Ja, det är ju som jag alltid säger, det är min favoritrapport. Nu extra kryddad med 10-årsjubileum och den här 2033-spaningen. Men om vi börjar med 10-årsjubileet, Johan har varit med hela tiden.
Ja.
Och hur kom det sig att vi startade den här överhuvudtaget?
Och vilka är vi?
Ja, vilka är vi?
Vilka är vi? Ja, vi, om vi börjar med viet då. Det är ju PwC som jag jobbar på, revisions- och rådgivningsföretag. Och Giva Sverige som när vi började faktiskt hette Fri. Mm. På den tiden, så jag har bytt namn under den här tidsperioden också, det har vi inte med i rapporten, men det har dock hänt så att säga.
Det är en extra krydda för våra lyssnare att få den repetitionen.
Exakt, lite historieskrivning här, levande som den händer, men alltså bakgrunden var väl egentligen att vi tänkte vi och Fri då på den tiden när Giva Sverige tänkte att det behövs liksom, vi gör ju mycket rapporter hos oss som skapar underlag så här för företag egentligen och även till viss del för offentlig sektor, men det fanns liksom ingen rapport som kopplat till civilsamhället och civilsamhällets förutsättningar. Så att i samband med att vi höll på och jobbade med det som då heter Fris kvalitetskod, nu med Giva Sveriges kvalitetskod då förstås, så var vi faktiskt nere i Malmö och var turnerade med det här, och så hamnade vi, satt vi på en restaurang och drack vin och spånade lite, jag ska säga precis hur det gick till.
Ja, men det är bra.
Fröt,
så började även den här podden, så att vi känner igen oss.
Och då bestämde vi att vi provar att köra det här, och så gjorde vi det. Och då kom jag ihåg att jag faktiskt sa att det ska vara intressant att se om 10 år, om vi håller på så länge, för det, alltså, förändringar från ett år till ett annat är ju allmänt inte jättestora i ett samhälle. Nu har det hänt flera saker under det här, under den här 10-årsperioden faktiskt, som har varit ganska stora omvälvningar med en pandemi som har förändrat förutsättningarna, krig, snabb inflation och sådär nu som har påverkat. Men annars så är det liksom ganska små förändringar. Men det är kul att se liksom över tid vad som händer. Så nu har det gått 10 år, så det är liksom så vi började med idén, och som sagt, man spånar bättre i avslappnade miljöer helt enkelt.
Blev det som du hade förväntat dig när ni satt där och drack vin?
Det vet jag inte. Jag vet inte vad jag förväntade mig då, men att det var så kul att göra. Om man ser till själva liksom rapportutvecklingen, så ser man ju att liksom det nya människor kommer till. För det har ju varit så under tiden egentligen. Det är väl bara jag som har varit med hela tiden faktiskt.
Men
nya perspektiv, så får man nya idéer och så lägger man till och drar ifrån saker och sådär. Så på så vis är det spännande. Sen om man ska titta bakåt och den här perioden, så kan man ju ändå se att alltså, det var ju en annan, alltså 2013. Då, som vi började. Det känns ju nu historiskt som att det var lite ljusare tider då på något sätt. Det var lugnare. Det kändes lugnare och stabilare på något vis igen. När vi nu jämför med allt som har hänt. Så att säga. Men det visste
det var
vi ju inte
för
då. Ja, det vet jag inte om det var bättre. Det var annorlunda. Alltså, det mesta är ju egentligen inte bättre. Väldigt mycket om man tittar på siffrorna har ju faktiskt, om man pratar finansiering för civilsamhället, har den ju faktiskt stärkts ganska mycket under den här 10-årsperioden egentligen. Insamlingen är större. Medlemsavgifterna som andel har ju sjunkit lite grann, men är ju på väg uppåt igen. Och de sista 10 åren, jag tror att vi räknar ut att det var 92 miljarder i ekonomiskt överskott för civilsamhället summerat. Så att säga. Sen är ju inte det meningen med verksamheten, såklart. Och 92 miljarder ska ju slås ut på de här 98 300 eller vad det är, Mårten, organisationerna. Så det är inte, det är bara 100, det är bara liksom knappt 1 miljon på varje. Men det är ändå liksom, det har hänt ganska mycket på så vis bra saker. Sen har det varit en förändrig tid, och det tror jag inte vi kunde... Vem kan gissa det liksom?
Och vilka är de här organisationerna? För det är som du säger, civilsamhället. Vad är det definitionen i det här? Eftersom det är inte bara våra 200 Giva medlemmar.
Nej, det är lite större än så. Och ja, vad ska vi säga, Mårten?
Nej, men det är en otrolig bredd på civilsamhället. Som jag kommer ju från utsidan. Jag visste väl knappt vad civilsamhället var. Så det här är ju en inkörsport för mig också. Men till exempel grottar vi ner oss i stiftelsekapitalet. Den här rapporten med 20 000 stiftelser. Vi har såklart idrottsföreningarna och sen insamlingsorganisationerna. Vi har
fackförbund, trossamfund, Svenska kyrkan. Alltså precis. Det är ju jättemycket organisationer. Mm. Och SCB vet ju inte. När vi började så gjordes det ingen annan rapport. Sen dess har ju faktiskt SCB börjat ge ut årliga rapporter med statistik. Så att säga, men det fanns inte då heller. Sen, och de är säkert inte inspirerade av oss, men de råkar sammanfalla i tid i alla fall.
Eller så är de det.
Eller så är de det, det vet man inte.
Precis, och det vi gör här är såklart att vi aggregerar upp. Vi pratar om liksom intäkterna på hela civilsamhället. Och det är samma sak som i Giva Sverige. Även om inte intäkterna går upp, så är det inte där verkligheten för alla organisationer. Så det som har hänt är såklart skiftningar inom civilsamhället också, där vissa har fått mycket bättre förutsättningar och vissa sämre. Mm.
Och du var ju med förra året och du var ju ny i branschen då. Det hinner ju inte hända så mycket på ett år som du var inne på, Johan, kontra 10 år. Men om du tittar bak på det här året, vad...
Nej, men framförallt är det vi började vara tvungna i att se ni var ju liksom den begynnande eventuella lågkonjunkturen tittar vi mycket på. Och det har vi liksom, nu har vi ändå lite siffror på det och vi ser vad som hänt. Och det går väl att se det på olika sätt. Alltså på ett sätt kan man säga att det har hänt mindre än man trodde. Och det var väl lite där vi var och nosade på redan förra året. Att det var väldigt skakigt, mycket osäkerhet. Men egentligen det vi såg i siffrorna var att det skedde inte så mycket.
Vad tror ni att det beror på? Att det har inte hänt så mycket?
Alltså jag vet, alltså en sak som också vi har med i rapporten som vad heter han, Stefan Einarsson pratar om, det är ju att liksom civilsamhället är ju ibland lite kontracykliskt som man säger. Alltså att man sparar under goda år och så fortsätter man att göra under lite sämre år, så på så vis så jämnar det ut sig lite så att säga. Man påverkas inte så mycket, tänker jag. Och sen allmänheten är ju ganska trogen finansiär, alltså både i form av medlemsavgifter, deltagaravgifter och gåvor så att säga. Alltså det är många människor så att säga, och det är ändå en ganska liten del av en hushållsbudget så att säga. Men även om det förstås för enstaka hushåll och fotbollsträning i Stockholmsområdet kan vara ganska dyrt så att säga, så exempelvis. Men för de flesta, om man ser på helheten, så är det ändå relativt liten liksom andel av en hushållsbudget. Så att det är inte det man kanske spar in på, tror jag.
Nej, precis. Alltså, det är mest troligt en större andel av den disponibla inkomsten som medborgaren ger, eller i år. Och det, alltså det finns ju liksom psykologiska effekter där faktiskt. Man ges mer, det ger en större effekt. Det finns en tydlig resistens. Nu pratar jag specifikt om medborgaren och, som givare då. Det är ju en ganska liten del av den här rapporten. Men det är uppenbart så att det bär emot att avsluta sitt givande. Och man känner att man gör större nytta. Det finns så mycket psykologiska effekter när det här sker, tror jag. Som motverkar de här liksom andra sakerna som gör. Vi har ju det berömda glassindex som vi kikar på. Det är annan form av konsumtion som blir lidande före givandet. Mm. Det man kan vara nervös är såklart om vi tittar tillbaka om 5 år igen. Liksom det här långsiktiga som nöter ner givandet, det kanske är en större riskfaktor. Mm.
Det är 10-årsjubileum som sagt, och du, som du var inne på Johan, det har kommit gott folk, du är den som har bestått. Men nu tillkom du inte bara en person utan någon som du kallade för hon, ChatGPT.
Ja, precis. Ja, och det var ju, det är Mårtens idé, ska vi säga, att fråga henne om råd.
Ja, alltså jag vet, man känner sig inte så hipp längre när man tar in det. Det känns som man är egentligen sist på bollen, men vi är i alla fall först med den här rapporten. Jag tror från mitt perspektiv var det mycket, för vi pratade om det här med olika utmaningar, finansiella, demokratiska hot och digitala hot. Och det, grejen var att det fanns så många saker att prata om. Det var så spretigt, det finns så mycket saker som faktiskt kan ha en påverkan på kort och lång sikt. Så det vi egentligen använde ChatGPT till var ju på något sätt hitta en struktur som kunde beskriva övergripande. Okej, vad är det vi faktiskt borde skriva om? Vad är det vi borde prata om? Och sen, ja, men som vi skrev till exempel, att nu tog inte den hänsyn till den ideella arbetaren i sitt svar. Så det var inte så att det var heltäckande det vi fick ut från AI. Men det gav oss en struktur liksom, där vi kunde bryta ner på 3 olika delar.
Mm. Och sen när vi fick så svaret, så var det ändå så, den är ju ganska duktig, eller hon är ganska duktig på att skriva faktiskt, så det blir ju ändå liksom, det blev en bra, någonting inspirerande att börja med, kan man säga, tycker jag. Det var, ja, så tyckte jag att det var min sån här spontan reaktion. Det här är ju jättebra.
Ja, och vi fick ju också med oss jättefina värdeord om att civilsamhället är jätteresistent. Ja, man fick en varm känsla i kroppen också, så det var mycket man fick ut av.
Ja. Och sen har man ju hört att vad heter AI, ju smartare de blir desto mer inställsamma blir de också, har jag läst i något program. De vill bli omtyckta, eller hon vill bli omtyckt, om det nu är en eller flera, det är svårt att säga det här riktigt.
Men kommer du fortsätta använda den i ditt arbete?
Ja, men det tänker jag. Jag tänker att det är en naturlig del liksom, att man tar hjälp av det. Och på något vis, det är ju ändå en sammanfattning. Alltså jag tror fortfarande att det mest handlar om att det är någon som är väldigt duktig på att sammansmälta människors tankar, så att säga, summerat. Mycket mer än vad jag skulle kunna göra själv, så att säga. Mm. Jag tror ju ännu inte att hon har helt unikt egna tankar. Vad nu en sån är i och för sig, annat än en sammansättning av det man har hört. Det är samma sak för en människa, såklart.
Men det är lite lustigt, det känns som att i podden så har vi aldrig pratat AI, eller? Har vi det? Och det är inte så att vi har varit borta så himla länge. Och nu känner Mårten att han är sist på bollen här.
Ja, precis. Ja, men du var ju igång och skulle göra en kampanj med AI-hjälp.
Ja.
Det var väl i senast vi hade podden?
Ja, kanske. Mm,
tror jag.
Ja, precis. Ja, men det måste vi ju prata mer om.
Men det måste vi prata mer om.
Supersist på bollen då, men... Men om vi ska titta på den här rapporten då, den är uppbyggd i tre delar. Kan du berätta lite om?
Ja, vi kallar den ju staten, kapitalet eller medborgaren. Det hette den inte från början, det kom vi på några år in i, sådär, för det är en ganska klatschig rubrik, tyckte vi då, liksom lite Ebba Grön-koppling och sådär. Men då det är liksom de stora sfärerna som liksom kan finansiera egentligen civilsamhället. Och då med staten tänker vi då liksom allt offentlig sektor egentligen. Det är ju inte staten, bara staten, utan även kommuner och sådär. Och kapitalet tänker vi ju kanske bredare, både liksom civilsamhällets eget kapital i någon mening samlat i stiftelser och i föreningarna, men också kapitalet från så att säga, näringslivet egentligen då. Och så medborgarna är ju då vi, oavsett om man formellt sett är medborgare eller inte, men så det är lite liksom en, såklart en förenkling, men det är så vi tänker de här delarna. Det är både de som egentligen gör civilsamhället, men också de enda som kan finansiera civilsamhället egentligen.
Om vi börjar med staten då, eller hade du något att tillägga, Martin?
Nej, men det vi... Jag ska inte säga att det är ett tema, men i intervjun här med Stefan Einarsson, forskare på Handelshögskolan som är med, så pratar vi också om det här med uppluckring av det här så kallade fyrfälten. Alltså staten, medborgarkapitalet i princip och civilsamhället. Så det som känns aktuellt just nu är ju det här liksom att näringslivet förflyttar sig in på vårat område. Och nu är jag citattecken som är bra i poddar.
Och vi har liksom, någon ljudeffekt för det.
Ja, nej, men så det är väl en sak som vi diskuterar lite i den här, just om hur att ska civilsamhället bli mer som företagen, blir företagen mer som civilsamhället, vars statens roll och så vidare.
Just den grejen vill vi hålla på hanen lite med för att få hit Stefan direkt till nya studion på Kungsholmen.
Mm. Dit vi hittar nu.
Precis. Ja. Men om vi går tillbaka till staten.
Ja, vi pratar staten.
Vad har hänt där under 10 år?
Ja, under 10 år så kan man väl säga att statens finansiering har varit väldigt stabil. Alltså staten som helhet är en stabil finansiär, har varit så. Det har ju varit en väldig ökning de här 2 sista åren som vi har statistik för, ska vi säga. För det slutar ju 2021, den officiella statistiken. Så att vi har ju med pandemi, de 2 första pandemiåren, men vi har ingenting sen, än så länge. Och där ser man ju att det har tillskjutits väldigt mycket resurser egentligen till civilsamhället. Då ska man kanske, om man nu tänker det här i folkmun eller så, väldigt mycket av det här är ju finansiering av A-kassorna som definitionsmässigt är en del av civilsamhället. De A-kassor som är kopplade till fackförbunden så att säga. Alfa-kassan är ju inte en del av civilsamhället, men alla de andra. Och det är ju väldigt många miljarder som har gått dit, och det har också gått omställningsstöd till idrotten, en annan sån här stor post som man kan se att det har varit mångmiljardbelopp så att säga, som har tillskjutits. Men om man bortser från pandemiåren så ska man ändå säga att det är en stabil. Och totalt sett så finansierar den ungefär 1/3, kan man säga, give or take, av civilsamhällets intäkter kommer från. Men det vi har med den här rapporten faktiskt, som vi inte haft tidigare, är att det är väldigt stor skillnad på olika sektorer inom civilsamhället hur stor andel som kommer från staten då, eller det offentliga.
Och där är väl, jag och Mårten pratade om det innan lite grann. Det ligger väl lite grann på civilsamhället också, och vår kunskap om att hur vi kan bli finansierade via staten.
Absolut, alltså det är klart det påverkar.
Att där finns det, jag skulle nästan se det som det största området med mest potential för civilsamhället att växa på utav de här 3 som nämns. Just det att kommuner, om vi tar dem som exempel, egentligen ju vill arbeta med organisationer som har en idé bakom sig snarare än ett företag som bara vill leverera vinst till Caymanöarna.
Ja, det är ställt mellan de 2 valen så kanske de flesta kommuner skulle tycka. Men, och där kan man också säga att det har vi faktiskt inte nämnt i rapporten, men det har ju också tillkommit under förra året en liksom förändring där man har gjort förändringar i lagen om offentlig upphandling för att göra det lättare för kommuner att prioritera att, så att säga, som utförare av välfärdstjänster välja idéburna organisationer. Man har till och med fått en idé om en definition av vad det här är för någonting, och man kan registrera sig och sådär. Så att där finns det ju en tanke, precis som du säger, att kommuner och även medborgarna, alltså de som faktiskt får del av tjänsterna som kommunerna betalar för, det är ju ändå vi som skattebetalare som faktiskt förser kommunerna med resurser, vill ju också hellre ha antingen kommunens egen regi eller en ideell eller idéburen utförare. Så att där finns det ju liksom Alla vill det egentligen, utom möjligen då bolagen som driver verksamheten idag kanske.
Ja,
precis. Och deras aktieägare eventuellt, som ju också är vi, ja, sannolikt. Så att det, man sitter på alla stolar.
Ja. Men du får ta med dig den hem, Mårten, det vi pratar om.
Absolut.
Till ditt kontor.
Sitter
att, där.
Bränt.
Ja.
Ni kom in på, när man läste rapporten så skrev ni om, nu har jag tog ut en mening så jag läser det rätt. Den gamla doktrinen att staten är beredd att finansiera organisationer som öppet kritiserar staten håller sannolikt på att åtminstone delvis lösas upp. Och sen så nämner ni också det här Sverigedemokraternas, vad vi kallar påhopp av Civil Rights Defenders och Naturskyddsföreningen som vi också hade ett poddavsnitt om. Mycket bra avsnitt tycker jag.
Ja, absolut. Snabbfotat.
Snabbfotat.
Agil.
Då var vi snabba att klippa också. Ja. Mm. Och det här låter ju väldigt allvarligt mot, som ett hot mot demokratin.
Ja, om det är hot mot demokratin, det är ju en definitionsfråga om demokrati. Men däremot är det säkert något som påökar riskerna för civilsamhället. Det är väl det vi har sagt alltså, gällande finansieringen. Att det kommer att påverka, för det finns ju såklart... När de politiska besluten, dels så har ju flera saker nu hänt i en statsbudget, vilket är en väldigt snabbt sätt att exempelvis ta bort allt stöd till etniskt organiserade organisationer. Eller organisationer organiserade på etnisk grund heter det idag. Och det har ju inte varit egentligen någon beredning alls, eller den här liksom processen kring hur ska vi ha vårt system, utan man tar helt enkelt bort en post till, så att alltså regleringsbrevet till MUCF blir annorlunda, så försvinner det över en natt kan man säga mer eller mindre. Och det gör ju att det förändras snabbare baserat på politiska signaler. En annan sak är att man tillsätter en utredning kring hur ska vi i framtiden finansiera vår gemensamma idrott. Ja, men då har man tid och man kan diskutera och sådär. Så, men här händer det väldigt över en natt kan man säga. Och samma sak egentligen med folkbildning och studieförbund. Och förutom de här liksom, som ni pratar om, så säga, påhoppen, att man liksom vill när en organisation inte tycker som vi tycker så vill man... Så att säga, dra in statsbidraget av det skälet, och det är ju en stor förändring. Så skulle det är inget annat parti som skulle säga så, för det har varit en så väletablerad idé om det svenska statliga stödet till civilsamhället att man ska finansiera sina egna kritiker. Det liksom ingår i konceptet egentligen att vi ska ha kritiska röster, för så bygger vi bättre samhälle. Så har vi tyckt hittills, och om det skulle ändras, det vill säga att flertalets idéer om allt möjligt får ett snabbare genomslag kan man säga. Så det är ju en risk. Det kan betyda att vissa organisationer får mycket mer pengar. Men det kan också betyda att många kritiska röster inte får den finansieringen. Och då har man ju ett ansvar som du var inne på tidigare. Antingen ska man självklart bearbeta systemet. För det här, vi har haft ett bra system, tycker i alla fall jag och ganska många. Liksom. Det har ändå gett oss ett rätt så bra land får vi ju säga. Även om vi gnäller så har vi det faktiskt rätt bra. Det bästa funkar bra. Vi har en bra demokrati och sådär. Så det är ju en sida, men den andra är kanske också att man har ju också ett eget ansvar som röstbärande organisation att se över hur påverkar vårt sätt att finansiera oss, vår möjlighet att vara kritiska, såklart. Mm. Alltså Amnesty är ett exempel som vi hade med i när vi pratade om rapporten och släppte den i tisdags, då, som ju är väldigt medvetna om finansieringens betydelse och därför väljer bort exempelvis statlig finansiering just för att inte påverkas av eller...
Statlig finansiering, postkod, företag. De
vill inte ha något egentligen annat än, liksom människors engagemang.
Människor som har blivit drabbade i hjärtat.
Ja, lite så.
Så är det. Ja. Hur, Giva och Mårten, hur jobbar ni med just den här demokratifrågan och det här? Nej, men finns det med på måndagsmötena hos er?
Det här, nu skulle jag vilja få in Charlotte här och svara för min sak, men alltså egentligen alla frågor som rör våra medlemmar där de hamnar på något sätt i skottpluggan är såklart att det hamnar hos oss. Och om vi tittar på exempel förra året så var det specifikt Civil Rights Defenders och Naturskyddsföreningen som hamnade i någon form av skottplugg, och då var det där uppe hos oss och vi hade diskussioner med dem och vi hittade sätt att diskutera och prata om det där vi finns med. Så på det sättet så är det absolut så. Alltså vi företräder våra medlemmar i liksom syvende och sist.
Bra. Ja.
Vi får helt enkelt följa utvecklingen. Så. Ska vi gå vidare till kapitalet?
Vi går vidare till kapitalet.
Ja, vad gjorde vi utan kapitalet?
Det man kan säga om kapitalet, om vi kollar på IVA Sveriges undersökningar, så dels så har ju inkomst från företag, eller intäkt från företag ska jag säga, legat väldigt platt. Under de senaste åren så skedde det någonting förra året, och det var framförallt Rysslands invasion.
Alltså, det skedde ju faktiskt pandemiåren också, då gick det ner.
Ja, exakt. Men det får man ändå anse vara förväntat, för då drogs det många handbromsar där ute i näringslivet. Men och det man såg just den delen av kapitalet var ju att det fanns en väldigt stor förhoppning kring fortsatt ökade intäkter från företag och företagssamarbeten när vi gick in i året. Och det berodde väl dels på att den summan som stod, men också någon form av, upplever jag, allmän känsla av att företag känner att de behöver liksom röra sig åt vårt håll lite, att de kan, ja, men vi har ställt en fråga till Lenas undersökning liksom vad ledarna tror att företagen kan dra nytta och sådär, och det handlar ju om att stärka sitt varumärke och samtidigt göra något gott. Och när vi har alla de här ESG-direktiven och så vidare som Johan kan mycket bättre än jag, så är ju tanken liksom på något sätt, eller förhoppningen, att företagen ska behöva röra sig till oss, för det är vår hemmaplan, och att det då ska leda i slutändan till intäkter. Och det har vi egentligen inte riktigt sett ännu då när vi är en bit in i året, när vi tittar på prognosen för förra året från organisationerna. Utan konjunkturen, ja, företagen kanske är lite snabbare att dra in gåvor och bidrag till organisationen än vad privatgivaren är, så kan man väl säga.
Ja, det är väl större pengar per gång, så varje enskilt beslut ger ju större, mer pengar. Såklart, när det är företagen. Och sen en annan sak, vi har ju mindre koll, alltså om man tar civilsamhället som helhet, inte bara Giva Sveriges medlemmar, så är ju ganska mycket så att säga sponsringsintäkter till idrotten till exempel, och det finns också andra sponsringsintäkter, men det finns inte samma liksom statistikuppföljning egentligen, så det är egentligen svårt. Det ligger en ganska stor klump i SCB-statistik där, ja, alla möjliga pengar ligger där.
Ja, men det var det jag började räkna på igår kväll och skickade till Ted. Liksom, sponsringens ökning senaste tiden. Ja, men egentligen, det är Discovery och C-more som står för det, och deras pengar in till fotbollen respektive hockeyn i Sverige. Så har vi i alla fall fått bra bit över 60% över de liksom officiella siffrorna.
Absolut.
Och det visar ju på att det är ungefär likadant i stora delar av civilsamhället som även de delarna som inte är så bra på statistik som vi är, tack vare er. Så är det på liknande sätt. Men är det inte så också att vår organisationernas tro på att lösningen ligger hos kapitalet, hos företagen, är lite för stor jämfört med de andra två benen i den här undersökningen?
Ja, det kan man väl säga också med ett 10-årsperspektiv. Så att säga. Vi har ju frågat ledarna varje år, vad tror de om framtiden? Och de har alltid trott på ökade intäkter. Ökade intäkter från företag har alltid varit det man har trott mest på.
Ja, men precis.
Precis som du säger. Ja, men det har inte liksom växlat ut så tydligt i siffror att det har skett någon ökning, kan man
säga.
Nej,
det sker ingenting. Och som jag sa till Mårten, det är seminarium varje gång, att det här får du reda på lyckade företagssamarbeten. Och så får Ted eller jag eller någon annan komma dit och berätta om någonting vi har gjort, men det är ju bara på marginalen, för att egentligen med 10 års perspektiv har inte hänt någonting.
Nej, det kan man nog säga. Det är inte ingen stark utveckling av det. Och så får vi se då det som du var inne på, att de leder de här nya kraven på företag till någonting, och sen ska man säga det tar också tid, för nu drabbas ju, eller påverkas kanske man ska säga, de största bolagen först, att säga, de här nya regelverken, och sen så kommer det, så att säga, vart eftersom och framåt 27-28 påverka de flesta företag som är i alla fall av någon större dignitet och registrerade på någon börs och sådär. Och att det kanske kan leda till, men det har ju också, som du var inne på tidigare också, gällande, det är civilsamhället har ett eget ansvar att kliva fram och tala om att vi kan de här grejerna, vi är bättre än er på social hållbarhet. Vi har saker att sälja till er snarare än att be om gåvor, eller man ska kalla det för.
Ja, alltså,
vi har kompetens, vi har erfarenhet, vi har målgrupperna. Så att det handlar ju faktiskt om att inse att nu behöver företagen civilsamhället för att kunna göra sitt jobb, snarare än att man har dem vid sidan av som en slags sponsringsbudget som egentligen inte har med verksamheten att göra, utan nu är det faktiskt kärnan.
Härligt! Så är det.
Så är det. Men om jag får problematisera lite där då, så jag menar, vi har ju några framgångsrika företagssamarbeten då, men de är ju lite av olika karaktär. Alltså vi har ju Mönlycke som är väldigt så här, nära oss i verksamheten, och det är medicinsk utrustning och de hjälper oss med utrustning men också med utbildning, och vi jobbar tillsammans med utbildningsprogram för sårvård i andra länder och så vidare. Men sen har vi som Bontouch som bygger appar, och Martin som startade, liksom, deras resa med givande började med 2015, flyktingkrisen, och så var det så här, vi måste göra något, vi bygger en app. Och sen så kom man på någon dag senare att nej, flyktingarna behöver inga appar, de, liksom, där behövs pengar. Och sen har deras inställning varit att ja, men vi ger pengar till organisationer och så gör de det de är bra på. Mm. Att det också finns en liten övertro på att vi måste släppa in företagen och jobba tillsammans, och så blir det bara att det tar resurser snarare än att det ger, och att man uppfinner nya projekt som kanske inte är det bästa för verkligheten.
Det är väl en jättebra brygga det där över till medborgaren.
Mm.
Vad har hänt med medborgarna under 10 år?
Ja, de har blivit fler till början. På 10 år, vad sa vi, 880 000 till är vi ju faktiskt i det här landet. Det är ju som om två Malmö skulle ha landat så att säga, på fältet utanför här. Det är rätt mycket människor faktiskt. Så i den meningen så har det ju hänt mycket med medborgaren. Sen är ju medborgaren också en väldigt stabil. Ni har ju tittat på givande till exempel, att antalet eller andelen som ger verkar ju bli färre, men gåvorna går upp lite grann. Samtidigt som jag och så att säga Charlotte Ryd och din chef på Giva Sverige, vi brukar prata om att det har inte hänt så jäkla mycket. Vi ger fortfarande typ 150 spänn i månaden. Och för nästan alla människor, förutom såklart, det är stor skillnad på hur hushåll har det. Man ska ha respekt för att alla inte har det lätt. Men 80% av hushållen i Sverige skulle lätt kunna ge dubbelt så mycket utan att det skulle påverka deras. En kaffelatte mindre i månaden kan man leva med, eller i veckan kanske till och med. Så jag tänker att det, på så vis har det hänt ganska lite, men på gott och ont. Samtidigt så är det engagemanget att liksom jobba ideellt och frivilligt är ju också väldigt stabilt och har varit jättelänge. Så, att säga. Så medborgaren är ju en stabil källa på gott och ont kan man säga. Det är svårt att accelerera upp, men det är också ganska stabilt neråt då, som jag pratar om.
Ja, precis. Vi frågar ju i vår användningsundersökning hur många som säger att de har gett till en ideell förening de senaste 6 månaderna. Och det är där vi sett sjunka över sen 2016, och det finns en tendens i Europa vad jag har hört att det ser ut så i stora delar av västvärlden. Men det är också det här som vi återigen pratade med Stefan om, alltså det här med ideell, vi frågar specifikt om ideella föreningar. Just att de unga kanske inte ens vet vad det är för någonting. Där har vi ett bekymmer i metodiken, men det kanske också säger någonting. Så oavsett vad vi säger om liksom hur vi ställer frågan, så är det färre som uppger att de ger till ideella föreningar. Men de som ger mer då. Alltså jag har en så här personlig tanke apropå det här med företag liksom och samarbeten. Alltså det ställer ju uppenbarligen stora krav på organisationer att kunna liksom erbjuda matcher, kunna påvisa värde och så vidare. Jag tror ju att givaren går åt det hållet också med den unga generationen. Att vi måste kunna, vi går ju från den här autogiro-generationen som gjorde ett avlatsbrev egentligen och betalade av sin skuld till samhället via oss kanske. Men i framtiden så kommer de unga behöva personlig gratification, för det är så det ser ut med TikTok och tjejerna och de här. Så givaren är väldigt stabil, har växt väldigt mycket. Jag tycker det finns saker som, det är väl ingen nyhet eller så heller, det kanske bara nytt för mig som är inne i sektorn, men just att det finns lite orosmål med andelen som ger, att unga inte ger samma utsträckning, att de inte hittar via oss kanske, om jag pratar om insamlingsorganisationer och sådär.
Johan, tåget går snart.
Ja, så är det.
Har du något sista du vill få med här som vi har missat att fråga dig?
Det vet jag inte, om ni inte vill inte missa något. Det finns ju så mycket, mycket spännande. Men alltså den, om vi ska tänka lite framåt, så är det, och den uppmaningen har väl följt med egentligen i alla år på något vis till organisationen. Att man liksom, syftet med den här rapporten är att man ska liksom ta ansvar för sin finansiering och ha någon slags underlag för det och reflektera över liksom varifrån får vi våra resurser och hur vill vi att det ska se ut i framtiden och vad innebär resursanskaffningen för oss som organisation så att säga.
Jag är en mönsterelev på det viset, hur jag använder den där. Jag gör ett eget dokument utav de här som jag uppdaterar år efter år med de nya siffrorna, och så skruvar lite grann på hur ska vi arbeta utifrån det här som har hänt nu. Jag älskar den här rapporten.
Ja, fantastiskt, roligt att höra. I alla fall en användare.
Johan Sverker. Tack så hemskt mycket för din medverkan i insamlingspodden i år igen.
Tack så mycket för att jag fick vara med. Alltid roligt.
Två saker nu när Johan har lämnat här. En grej som vi hade hoppats på att skulle bli ett litet konflikt i rummet. Det var ju glassindex. Och sen så hade ju du och jag var på någon workshop här i förmiddags och hade lite olika åsikter kring det här med unga. Inte engagemang men givande. Och sen där måste vi ju avsluta som vänner.
Ja. För oss som inte var med där, vad tycker ni? Hur är Mårtens ståndpunkt i det här?
Jag tror i grunden att vi var överens. Men,
du är konflikterad, Mårten.
Ja, 100%. Nej, då. Nej, men jag tror poängen var, och det handlar väl om, helt enkelt om att jag sitter på någon privilegierat helikopterperspektiv här för IVA Sverige och slipper gå ner och göra saker, eller får inte, beroende på hur man ser det. Och vi har, jag upplever att vi har ett generellt branschproblem som säkert har funnits sedan urminnes tider, att alla är väldigt överens om att man går mot 55 plus, gärna kvinnor, för det är de som ger. Och det, som enskild organisation förstår jag helt att man liksom går mot dem där man tror att man har störst chans. Men branschen i stort så innebär det att vi riskerar liksom att ingen får in de unga in till att bli givare. För jag upplever att vara en givare är en vanesak i stor utsträckning. Och jag vet att alla organisationer sitter och pratar väldigt mycket om lifetime values och sådant. Men det finns någonting i att hur får vi in de unga till att börja bli givare, framförallt nu när det faktiskt har skett så mycket med den yngre generationen. Med den digitala saken med pandemin, de har mycket större fokus på sin egen ekonomi, de har mycket större fokus på sitt personliga jag. Jag tror inte de kommer nöja sig med att sitta och betala in på ett bankgiro som de inte ens kommer ihåg, utan det är inte så de kommer resonera kring det. Och då kanske det inte går att vi sitter och väntar på att de ska bli 55 för att vi ska kunna få in dem som kontraktsgivare. Utan vi kanske måste anpassa oss och få in dem tidigare och hitta nya vägar. Och allt det här är säkert inte nytt, utan det är bara det jag ser från sidan.
Men, och vad säger då Ted? Ja. Ted säger att varje dag föds en ny tant.
Exakt, varje dag går någon i pension. Och då ska de börja med autogiro. De ska få brev. Nej, men jag som också är konflikträdd kan ju konstatera. Nej, men frågan var mer så här. Alltså våran core är ju där. Ju äldre desto bättre kvinna. Så, bam. Och får vi in en 70-åring idag så kommer den förhoppningsvis att ge 20 år. Så att det är en väldigt bra givare för oss. Sen så förstår jag problematiken med att om unga aldrig ger eller får en ingång i givande så risken är att man hamnar för långt ifrån det. Och vi tittar ju också såklart på andra målgrupper och vi måste ju ha en annan mätstock för dem. Vi kan inte gå på samma ROI som våran core målgrupp. Men däremot så känner jag att vi måste ändå hitta en modell där vi ändå får in pengar här och nu och inte ser det som en investering för att de om 20 år ska välja oss som organisation. Det var väl där vi hade våra...
Ja, nej, men det är någon form av kort och lång sikt. Men jag tror att om vi ska återkoppla till rapporten så att säga... Det är egentligen
och det ska vi ju. Det är ju därför vi är här.
Ja, det är inte bara sitta och gagga om annat här. Nej, men på något sätt handlar det om... Det vi upplever, det har ju ni sagt också, att egentligen alla finansieringsformer är ju under omvälvning. Alla har varit starka över den senaste 10-årsperioden på olika sätt. Kanske inte företagen är superstarka då, men... Alltså det sker förändringar som man måste anpassa sig till. Och det här var ju specifikt det jag tänker kring givarna och liksom på bred front för oss alla. Alltså över de senaste 20 åren så har vi haft i snitt 7% tillväxt på Giva Sveriges medlemmar liksom i insamling. Och jag tror att många organisationer räknar med att ha en tillväxt på grund av det. Men om vi liksom tappar hela nästa generation, då kommer det inte se likadant ut om 20 år. Det är väl så enkelt. Och staten då, att vissa kommer att få det bättre och vissa kommer att få det sämre, och man måste vara lite på hugget och förstå hur man själv, organisationen, ska jobba från det.
Bra, snyggt sammanfattat. Glassindex, förra året när vi hade med dig så var du lite såhär, den här glassindex, liksom, varför är den så himla populär? Och du var lite inne på att man kanske skulle ha streamingindex. Vad går dina tankar?
Nej, men alltså det man gick in med förra året var ju mycket så här, okej, för frågeställningen var egentligen vilken typ av konsumtion kommer det dras ner på när vi går in i en lågkonjunktur. Och man, jag tror vi ändå kan säga att vi, det ser ut som vi vinner över streamingen kanske. Och det ser ju, nu är ju glassindex inte riktigt så agilt, så vi får inte de senaste siffrorna i det. Men generellt sett så slår vi ju faktiskt den typen av konsumtion också. Så det är ju ändå positivt.
Ja, nej men Mårten, vi är ändå glada att vi har kvar glassindex. Mest för att vi tycker om glass och kan själva relatera till hur mycket glass man äter jämfört med hur det ser ut när man ger pengar. Men Mårten, du kommer att komma tillbaka till oss lite kontinuerligt nu och ge oss, om inte dina fräcka siffror, så i alla fall några siffror utifrån vad du har i din hatt och vill dela med dig av i de kommande avsnitten. Det stämmer va?
Det stämmer bra, det är en ära.
Då säger vi Mårten, tack och framförallt på återhörande.
Tack, tack.
Okej, där stängde vi dörren. Inte för Johan utan för Mårten. Inget annat än Mårten heter han.
Precis.
Ja.
Det är du som är sämre på namn.
Ja, jag vet inte. Det var jättekonstigt. Jag känner mig otroligt... det är inspirerande att få se dig och din energi. Och att du har klagat på att du inte riktigt hänger med i huvudet. Men du kändes knivskarp idag, Henrik.
Tack. Jag hoppas att... Johan hade ju en tid med tåg han skulle, så jag hoppas att det inte har blivit för hetsigt och att vi har pratat för fort och missat saker och ting. Men det känns som att det här är en minst lika bra podd som de två andra vi har gjort i samma ämne, så man kan backa tillbaka i vårt bibliotek och lyssna på. För det här var riktigt bra, riktigt roligt. Fyra pers i studion.
Fyra gubbar. Och för den som är intresserad så finns ju såklart rapporten i sin helhet på Giva Sveriges hemsida. Och det som vi inte riktigt hann gå igenom nu med Johan, men som jag tycker kan vara lite kul att titta på, det är deras framtidsspaningar. Nu pratade de om att det var 10-årsjubileum och vad har hänt på de här 10 åren, men där de också försökte gissa sig till lite framåt, 2033.
Fyra gubbar i studion och killgissning, det är det du längtar efter. Jag tror vi tackar för oss där för idag.
Det gör vi. Okay. Men vi ses snart igen.
Ja, det gör vi. Fino.
Hej.